En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Vi får tänka oss flera olika missionärsfaser. Vissa misslyckas, som den i Mälardalen, som är anska. Andra, som i Västergötland, lyckas utomordentligt. Östergötland, ja, det är ett ännu större frågetecken. Så tänk i bygder. Tänk i små bygdemakter, små riken, där vi kan ha helt olika typer av mission och olika lösningar på hur man ska hantera det här i Sverige, Danmark och Norge. Då blir det en väldigt brokig och spännande historia där vi måste akta oss väldigt mycket för att generalisera. Välkomna till Harrisons dramatiska historia och till mig, Dick Harrison, och till
Katarina Harrison Lindberg.
Och nu ska vi in och ta itu med kristnandet av Norden under vikingatiden, när man byter från asatron till vite krist. Och då vill jag börja med att ta oss till ett bortsprängt fornminne på en bergvägg vid vägen på Näset mellan Stäksön och fastlandet vid Lilla Stäket i södra Uppland. Där fanns fordom en inskrift med runor som man tyvärr sprängde bort redan på 1600-talet i ett vägbygge. Men då hade texten redan blivit upptecknad och så här lyder den.
Jag läser. Ingerun, Hårds dotter, lät rista runorna efter sig själv. Hon ville fara österut och ut till Jerusalem. Fot ristade runorna.
Ja, Ingerun har alltså rest runstenen. Alltså inte runstenen, ristat runorna på en häll efter sig själv. Ingerun Hårdsdotter. Hon gör en poäng om att hon vill minsann iväg och resa till Jerusalem. Det här måste ha varit väldigt viktigt för henne. Hon är en prominent, känd, uppländsk kvinna som inte bara har anammat kristendomen, den nya läran, utan dessutom har valt att hugfästa minnet och sin fromhet i sten. Jag ska minsann resa till heliga landet. För säkerhets skull väljer hon ut en mycket känd runristare, Fot.
Ja, han är en av 1000-talets kändaste mästare. Han har antingen signerat stenar så att det faktiskt står att det är han som har ristat, precis som här då, att Fot ristade runorna. Eller så kan man känna igen att det är hans stil. Så han det var inte illa att ha anlitat honom.
Ja, Ingerun har alltså gjort ett monument här. Hon har sett till att få en mästare. Alltså idag hade vi låtit någon jättekänd konstnär avbilda oss i något sammanhang. Och se till att det här stått med lättfattliga runor. Där hon gör helt klart att jag verkligen ska och vill åka. Notera, vill åka.
Ja, jag tänker hon ville fara österut och
det
ut till Jerusalem.
Det står inte att hon gjorde det. Men Nej. Hon har sin ambition. Det väsentliga är att hon vill tillkänna ge för all framtid minnet av intentionen. Då gör hon det på en vältrafikerad plats. Det är just därför den här risken inte finns kvar. För det har varit vägar där jämt. Alltså, det här skulle synas. Det finns många liknande monument, särskilt i södra Uppland. Stolta vittnesbörd om att vi har minsann lämnat asatron bakom oss. Vi har blivit kristna. Och vid tiden för det här runristningsprojektet som Ingerun drar igång, då är det här fortfarande kontroversiellt i Uppland. Jag tror inte hon hade gjort i Västergötland, för där var det mission accomplished. Men långt ifrån alla upplänningar hade gjort som hon. Man hade diskuterat kristendomen i några mansåldrar och det skulle dröja ytterligare några innan prästen hade vunnit striden. Och den här typen av monument vittnar om en av de största och för framtiden viktigaste omvälvningar som vikingatiden bar med sig. Med kristendomen införlivas Norden i den västliga kulturkretsen.
Ja, man kanske ska säga det när man säger de här och liknande monument. Det som man kan känna igen då, om man nu ska försöka känna igen en kristen runsten, det är ju antingen då att det, ja, här hänvisas det ju då till Jerusalem, vilket man ju inte hade gjort annars. Men det kan ju också då finnas kors på den här stenen. Det kan stå sånt som Gud hjälpe hans själ om det är någon som har dött eller ja, något åt det hållet. Och då förstår man att det är kristna människor som har låtit ja, hugga in att, eller rista in att ja, vi har faktiskt bytt religion här. Vi tror på detta nya.
Ja, och det har varit viktigt att göra det. Just som Harald Blåtand, som vi nämnde i en tidigare podd, som då enade Danmark, ja, säger inte bara att jag har minsann erövrat hela Danmark. Jag har gjort danerna kristna och gör en helt stor bild och det knackar in en bild av Jesus och korsfästelsen. Så det här har varit sånt man verkligen ville förmedla, sända ut budskap. Det är inte någon sorts personlig liten fromhetsomvändelse i det lilla, utan det här är stora publika sammanhang. Ja. Det är så vi ska se kristandet. Det här är något som verkligen ska synas. Det är manifestationer.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Då kan man ju undra, hur gick detta till? Och ja, då får vi backa i tiden. Ett av de tidigaste kända missionsförsöken i Skandinavien, det gjordes faktiskt redan i början av 700-talet av den anglosaxiske missionären Willibrord.
Det är alltså hundratals år innan Ingerund.
Det är långt tidigare, Ingerund är ju senare. Men hans försök att predika den nya läran, det var på Jylland detta. Det rann ut i sanden. Vi känner bara till den här expeditionen eftersom den under andra hälften av 700-talet noterades i en helgonbiografi som skrevs av Alcuin of York. Och denne, han utgick från en ännu äldre biografi som skrevs ner kort efter den här Willibrords död. Och att döma av de här texterna så styrdes Jylland på den här tiden av en härskare som hette Ongendus.
Angantyr blir det på.
Det är ett namn som man faktiskt stöter på lite då och då faktiskt i litteraturen, så att det kan han mycket väl ha hetat. En vild och farlig härskare var han i alla fall, den här Ongendus Angantyr, så det gällde att akta sig för honom. Det står så här, han var grymmare än alla vilda djur och hårdare än sten.
En riktig dansk jävel.
Ja. Men trots detta så tar han emot Willibrord och lät honom färdas i fred i det här lilla riket som han härskar över. Han vägrar att låta döpa sig, men han ingrep inte när Willibrord förde med sig ett 30-tal pojkar för att instruera dem i den nya läran. Och tog med sig dem hem. Så han fick ju uppenbarligen då ungefär en skolklass av ynglingar att tänka att det här kanske skulle kunna vara någonting. Och de valde då att lämna landet och följa med honom hem
någon
igen.
Någon tröstpris. Han fick med sig en grupp frivilliga, alternativt kidnappningsoffer, och evakuerade Jylland.
Men sen hände ingenting mer, så att han lyckades ju inte kristna Danmark eller någonting. Utan,
en paus på 100 år innan
det tog en paus nästa försök. Innan nästa missionsvåg tog fart. Och även då, i den här delen av Skandinavien, alltså Jylland.
Ja, det är ju inte så konstigt om man tänker efter, för det gränsar ju till Frankrike, till Tyskland. Så det är det första man möter om man som missionär ska nå ut, ja. Hamnar man på Jylland.
Och det är då, 100 år senare, som vi möter den första kristna kungen i Skandinavien, dansken Harald Clark, som vi nog har nämnt i tidigare poddavsnitt, ja. Tror jag lite kort. Han tillhörde den härskande familjen på Jylland och han deltog i tronstriderna efter mordet på kung Godfrid år 810. Och Godfrid har vi också nämnt tidigare, var han med Hedeby?
Precis, och han låg ju då i fejd med Karl den Store, och därför känner vi till en del om hans familj, för frankerna fick anledning att skriva om det.
Och ja, precis. Det här riket, det gränsade ju, det låg ju precis norr om Frankeriket och den här stormakten som Karl den Store hade byggt upp. Och den här Harald Clark, han sökte stöd hos grannen i söder eftersom han hade förlorat maktkampen och fördrivits. Och det, sen blev det hårda strider och ja, till slut så kunde han återvända med hjälp av det här frankiska stödet till Jylland. Och han utövade makt under en kort tid. Sen störtades han. Han for tillbaka till frankerna där han fick hjälp igen. Och frankerna tycks ha uppfattat honom som en bra allierad. Han var tillräckligt svag för att inte vålla dem några bekymmer. Men han var också tillräckligt stark för att se till att de här tronföljdsstriderna på Jylland fortsatte hela tiden, och liksom, så att det hölls, liksom Jylland hölls splittrat då tack vare...
En romare hade nickat och sagt, divide et impera, söndra och härska.
Men under åren kring 820 så var Haralds ställning i Danmark då förhållandevis stark, och han beskyddade den här tidiga kristna missionen. Och efter att han hade fördrivits så kröntes han faktiskt år 826 med... kejsar Ludvig som gudfar. Så att,
Karl den store son,
han hade goda relationer till dem.
Och sen tar han med sig Ansgar när han ska upp igen och försöka. Så han är någon sorts pågående, ständigt misslyckat missionsprojekt som han satsar på att skicka med för att på något sätt kristna nordborna via ombud. Och klart, hade nu Harald Clark eller Clark eller hur han uttalades namn varit lite effektivare i att behålla makten, då hade Ansgar haft mycket större möjligheter. Men nu är Harald den här svage pretendenten. Det är inte en stark, skicklig härskare, utan det är en ständig loser i omgångar. Så till slut så tycks han ha gett upp kampen, och då får han någon sorts tröstpris och sitta och härska över Rustringen, som är ett område i Friesland mellan Weser och Ems. Och där sitter han ganska lugnt i några decennier. Men det här missionsprojektet, det har ju som vi vet en framtid för sig, Ansgar.
Ja, Ansgar känner man ju till.
Han har ju då med hjälp av Harald kommit upp till Jylland för att försöka sprida kristendomen. Ansgars problem är att det är mycket lättare att sprida kristendomen om du har en frankisk armé bakom dig som skrämmer folk, och det har inte han. Så han måste verkligen övertyga folk. Och så tyskarna och frankerna gör allt för att bolstra upp hans ställning. Alltså upphöja honom till biskop, låt honom sitta i Hamburg, visa sig vara vansinnig för det är så lätt att plundra för vikingar. Det blev plundrat, okej, han får sitta i Bremen och göra små resor. Nu är han ingen särskilt lyckad missionär, för nåden blir ju inte kristet. Men han försöker. Han försöker så bra att när han sen dör så försöker hans medarbetare och efterträdare Rimbert ge honom någon sorts alltså cred i efterhand. Visa att han var duktig, han försökte, klart han ska bli helgon. Och då skriver man hans biografi. Vita Ansgari, Ansgars levnad, som alltså inte är en hyllning till ja, han lyckades, utan mer ja, han försökte mippa alla dessa vilda hedningar. Och tack vare att Rimbert skriver den så får vi massor av detaljuppgifter av ögonvittnen, där vi kan se precis vad som ägde rum när man hade ganska bra minne av vad som hade hänt. Och det är därför som den här Ansgars figuren är så känd. Vi kommer tidens missionsförsök så nära. Och allra roligast, eller roligast och roligast, det mest intressant, det är en misslyckad berättelse. Alltså det Ansgar lyckades inte, därför ser vi också svårigheterna som missionären.
Ja, och han försöker ju inte bara en gång, utan han försöker många gånger och på olika ställen.
Ja, hela
så det är
tiden.
Inte bara det här att han dimper ner på Birka helt plötsligt som ett UFO, utan han har ju jobbat sig uppåt.
Ja, Hedeby ligger mycket närmare, en större stad, så det är klart att han missionerar bland danerna i Hedeby. Sen ska han göra ett försök norrut, Omkring 830 åker han och hans kollega Witmar norrut, och det är inte deras idé utan det är kejsar Ludvig som tänker nu tar vi svearna också. Och det går precis som man hade kunnat förvänta sig eftersom de tajmar det här med vikingatidens första stora massiva sjöröverifas. De når ungefär till Kalmarsund, någonstans där. Blir överfallna, plundrade och måste gå till fots hela vägen. Just från Kalmar och Oskarshamn hela vägen upp till
Beka. De fick inte ens behålla båten.
Och när de kommer fram till Beka påstås det att de blev någorlunda väl mottagna. Och någon sorts social succé tycks de ha gjort. Det sitter en kung där som heter Björn. Det enda vi vet om honom egentligen är att han sitter och härskar i närheten av Birka. Han bor inte i stan. Han låter honom predika. Vissa går över. Vi har någon som heter Katla och någon här i Geir, en fogde. Vi får en liten kristen kommunitet. Men inte jättestor. Han ska åka hem, försöker komma tillbaka lite senare. Då har det gått ett par decennier, cirka 852. Och då är han inte lika väl mottagen. Då har han blivit kontroversiell, det är inte många kristna. Frågan är, ska han ens få lov att predika? Man måste diskutera, bråka lite om saker. Dessutom lotta. Vi slår lott om det här. Ska de kristnas Gud få dyrkas eller inte? Och ja, okej, man får lov att göra det. Men det är inte så att han har en stor församling med sig.
Lotten föll alltså på att de kristna skulle få vara här, ja. Predikas.
Ja. Ja, men det är inte så att man går över till kristendomen utan okej, ni får väl hålla er. Alternativet var att ni måste återgå till Oden och Tor. Punkt. Så, och det här är ju inte en stark ställning. Och ett skäl till det här tycks då ha varit att kungamakten i Mälardalen vid den tiden var svag. Herregeir, som då är en av de här styresmännen som har gått över till kristendomen, han och hans kungar, Olof och Björn, allt vad de heter, de är inte så starka att de ens kan garantera att han ska få lov att predika själv. Herregeir ska då ha låtit bygga en kyrka på sin egendom, och så är det då ett antal kristna, Frideborg och Katla, som ska ha varit där. Men det här är direkta punktinsatser av Ansgar två gånger. Allting tyder på att när han sen har varit där andra gången, då dör det här ut.
Ja.
Ebbar ut.
Det finns några kristna gravar, men det här blir inte en stor framgång. Utan vad vi kan sluta oss till från den här krönikan, det är att kristendomen, ja, den nådde liksom upp dit. Man hörde talas om den. Det predikades. Men att kristendomen predikas är inte samma sak som att den får fäste och fortsätter liksom frodas när Ansgar faktiskt åker hem sen.
Uh-huh. Man kan också tänka sig så här att då de människorna kan ju rimligtvis inte ha uppfattat allt med det här monoteistiska håll dig bara till den här nya guden. Man kan tänka sig att de tänker att ja, nu får vi Jesus också. Ska vi få in honom i Loke Göbus? Platsar han i Valhall? Jag menar, det är ju, du kan inte få människor som aldrig har talat om det här att köpa in ett helt stort monoteistiskt koncept när bara håller dig till allt det här utan vidare. Vi har till och med hittat gjutformar där man har kristna kors och tåsammare i samma gjutform som man då har kunnat tillverka för att folk kan vilja ha lite av varje.
Mm. Men hur vet man när det här slog igenom på riktigt sen då? Att det inte bara var, ja, vi kan väl ta den här också, eller vi låtsas att vi tar den här nu när han är här så att han lugnar sig lite, men sen när han åker hem så bränner vi hans kyrka.
Ja, det tråkiga i sammanhanget, om vi nu talar om skriftliga källor, det är att missionärerna och deras levnadstecknare berättar mycket hellre om misslyckanden. När det gick åt helsike för att missionärerna led martyrdöden eller när kungen var dum och de måste sticka. För detta måste man förklara. De har ett behov att förklara varför det gick snett. De har inte alls samma behov att förklara varför de lyckades. Så de som lyckas predika dyker inte upp lika ofta i källorna. Alltså måste man ofta laborera med gissningar utifrån arkeologi. Vi har till exempel gissningar om Gotland. Det finns de som menar att Gotland kristnades på 800-talet, vilket är jättetidigt. Hur kan man resonera om det? Vi har inga skriftliga källor. Nej, men på norra delen av ön har man hittat en gravlagd kvinna med armringar och rader av pärlor med djurhuvudformade spännen. Hon har inte lagt till sista vilan i jorden, trots att hon är så här vackert lagd, utan i en skreva i kalkhällen hon har täckts av kalkstensflisor. Varför då? Ja, kanske menar då vissa uttolkare alltså arkeologer som gissar, eftersom vigd kristen jord saknades på ön och skulle begravas. Och för en kristen var det viktigt att vila i mark som helgats åt Gud. Och i Landnamabok, den här isländska berättelsen om hur Island befolkades, där berättas det om en rik kristen kvinna vid namn Aud, eller Öjd, som bad att få sin grav i gruset vid stranden. Så att vattnet skulle kunna strömma in vid högvatten, då skulle hon slippa vila i ovigd jord. Alltså om den här typen av gravar verkligen vittnar om tidig kristendom, så måste det rimligen ha funnits tillräckligt många kristna på orten för att en död eller döda skulle få sin önskan om en särskild typ av grav uppfylld. Men det här är ju hypoteser, gissningar. Hur stor var den kristna kolonin på Gotland? Varför fick de inte hit en präst som vigde jord? Vilka krafter var pådrivande? Ja, ingen vet. Men det är sådana här osäkra gissningslekar vi ofta får leka när vi ska komma fram till någon lyckad vision.
Ja, det här gotländska exemplet tycker jag, det, för mig låter det lite svajigt faktiskt.
Om det gör.
Men i andra fall så kanske man skulle kunna säga att indicierna ändå är tydligare. Arkeologer har hittat åtskilliga rester av kristen kult och kristet liv från den sena järnåldern Sverige. Man har hittat en biskopskräkla, kalkar, kors, krucifix och annat. Men det är fortfarande omöjligt att avgöra om de här enstaka föremålen som man hittar har varit souvenirer. Det kan ju vara så att man bara plockat med sig, man kan ju ha rövat det. Mm. När man har varit ute på
tjusigt kors,
plundringståg.
Present till dottern.
Eller om de verkligen har använts som religiösa föremål.
Ja, du har ju den buddha-statyetten från Kashmir.
Ja, precis. Som exempel då så finns det, har man faktiskt hittat en buddha-statyett från Kashmir på Helgö i Mälaren. Och det tyder ju knappast på att det har bott ett gäng buddhister där. Utan det är ju rimligen någonting som har kommit dit på långväga handels vägar eller någon som har varit ute och tänkt att det här var ju en liten spännande figur och tagit med sig den hem. Men
det vittnar om vidsträckt,
ja,
kontakt.
Precis. Ett av de mest berömda föremålen från vikingatiden Sverige, det är ett krucifix från 900-talets Birka. Mm. Där Jesus, det här är faktiskt gulligt.
Ja, det är det. Det är ett sånt sött litet krucifix.
Han är avbildad i varma kläder. De är tillverkade av små silverkorn och silvertrådar. Så att det ser nästan ut som att här uppe i Norden, här är det så kallt, så här måste Jesus få på sig
en tröja.
Ja. Precis. Så,
däremot vet vi inte vad det är för något. Är det här smycke? Eller är det ett kultföremål? Alltså, hur har man använt Jesus i tröja? Det har vi ingen aning om. Vi har inte kontexten.
Nej.
Och så har vi det här enkolpien, alltså kors som innehåller reliker, ja. Kors som är behållare. Sådana har man ju hittat lite här och var, och det är väldigt svårt att inte se det som uttryck för kristen tro, för det är alltså för jobbigt att tillverka av något annat skäl.
Ja, och det har ju också en annan betydelse. En relik, det skaffar man inte bara på skoj.
Ja. Små benbitar från helgon och så vidare. Ja. Då har man verkligen haft en trointention bakom. Och så när man hittar på Öland och i Uppåkra, och då är det någon sorts mission som pågår och någon har blivit djupt övertygad.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men det här, vi har kommit ganska långt fram i tiden nu. Det här börjar alltså på 700-talet med Ongendus Angantyr och Willibrord. Och sen så har vi hela 700-talet och händer inte mycket. 800-tal, Anska försöker, 900-tal, 250, ett kvarts millenniums misslyckade försök. Första lyckade försöket som vi känner till för att någon berättar om det, och någon, det är ju den kristne själv, det är Harald Blåtand, och det har jag varit inne på tidigare. Och det är då den saxiska historieskrivaren Bido Kindan har berättat att Harald Gormsson, Harald Blåtand, han anammade läraren under en fest. När man deltar i festen så är det vissa daner som gör gällande att Kristus, visst, han är en gud, vi köper det, för det är mäktiga människor söder som tror på honom och de har tur i krig och så vidare då. Men det finns andra gudar som är större och mäktigare, vilket bevisas av att de kan göra större underverk. Och så blir det en sån här mirakeltävling där biskop Poppo från Tyskland bär ett stycke upphettat järn utan att ta skada, klara av ett sånt här mirakelbevis. Harald, kung Harald, ska då blivit imponerad, omvänt sig till kristendomen och låtit förstöra de hedniska gudabilderna. Det här låter som en skröna, men det är samtida vittnesbörd. Det här skrivs alltså ungefär bara några år senare.
Så Poppo har funnits alltså?
Man har diskuterat, vem var Poppo? Det finns en Poppo som lever just då i Tyskland, men han jobbar nere i dagens norra Bayern. Han är biskop i Würzburg. Haralds Poppo, ja, det kan vara han. Det kan också vara en missionsbiskop. Under alla omständigheter så är han knuten till kung Otto den första av Tyskland. Alltså kejsar Otto, som krönt till kejsar 962. Och Widukind, han menar ju att det är på grund av tyskarna, kung Otto och biskop Poppo, som Harald går med på allt det här. Så det är alltså den tyska influensen, tack vare tyskarna blir danerna kristna. Och med all säkerhet har Widukind en poäng, för det här är vid en tidpunkt då Tyskland är stort, starkt och mäktigt och utsätter alla grannar för politiska påtryckningar. Och det är inte bara danerna som köper kristendomen då. Det gör man i Tjeckien, i Polen, i Ungern också, för den här tyska påtryckningen, inte minst militärpåtryckning, är väldigt stark. Och det här ska då ha skett omkring 965. Att vi kan tidfästa det så exakt, det beror på att kung Otto i Tyskland, han fritar egendomar som lyder under biskopar i Schleswig, Ribe och Århus från förpliktelser. Tydligen så har Otto tidigare känt sig tvungen att sörja för de här missionärerna, men nu är ju Harald döpt. Då kan han ta hand om det istället. En sån där formell byråkratisk detalj. Och sen börjar ju Harald berätta att jag minns han.
Ja, precis. Det är ju därefter som vi får den här stenen och alltihop. Men då är ju inte kristendomen egentligen en nyhet i Danmark. Man har ju hört talas om det här i sekler vid det här laget. Den stora skillnaden nu, det är ju att det nu blir en riksreligion. Att det har funnits utövare tidigare får man nog ändå tänka sig, även, men det har inte varit så att kungen har sagt att nu, banne mig, är jag kristen och det ska ni också vara och rätta er efter det. Han låter ju också bygga den här kyrkan.
Ja, den är 30 meter lång, 14 meter bred, gräver upp sin pappas lik och kristnade retroaktivt med att släppa in hedningen Gorm i kyrkan.
Det här har vi pratat om i tidigare avsnitt. Men,
och det är ju just för att Harald gör det här, och vi dessutom har ett vittne i Tyskland som berättar att han gör det, så kan vi vara helt säkra på när Danmark blir officiellt kristnat ifrån, för det är ju det handlar om. När det är enstaka bönder eller handelsmän som går över får det inga större konsekvenser som vi kan se. Men när det blir kungens, rikets religion, då blir det en stark påtryckande kraft. Då kan du själv bli gynnad genom att tyda till kungen, och i förlängningen så måste du bli det om kungen är lyckosam. Det har vi alltså tur för att danskarna berättar det här.
Ja.
I Västergötlands fall är det inte lika väl berättat.
Där är det inte heller någon stor kung som går över, utan där händer det, där är det ju de här, om vi tittar på Västergötland, så är det det första landskapet i det medeltida Sverige som bevisligen kristnades. Men
permanent då.
Ja, alltså här var man permanent kristen väldigt tidigt, men det här har man ju ofta faktiskt tonat ner till förmån för den här anskarstraditionen som associeras till Birka och Mälardalen, för att man har velat att det är där saker och ting händer. Men då så... Det
trots att det är så tydligt att han ska misslyckas.
Ja, trots att han misslyckas och allting. Så, men Sveriges äldsta stift är ju Skara stift.
Ja, det stämmer. Belagt i början av 1000-talet. Ja. Och när man har ett stift, då är det mission accomplished.
Ja.
Nämligen ett territoriellt biskopsdöme och allt det här. Då har man redan klarat av.
Och då har man ju hittat kristna gravar som är betydligt äldre än så. Så att här har ju uppenbarligen funnits missionärer som har kommit, eller personer som har varit ute och rest och tagit med sig det här hem långt tidigare. Men man har aldrig skrivit ner detta. Det står ingenstans att den och den var här och missionerade och lyckades, eller att de och de tog till sig det här och förde med sig präster hit eller någonting. Vi har inga namn på de här missionärerna eller stormännen som spred kristendomen.
Nej, men vi har äldsta kyrkan.
Men vi har äldsta kyrkan.
Och den har du varit och tittat ganska nyligen.
Ja.
Jag har bara sett den när man höll på att bygga, men du har varit inne i den.
Jag har fått stått och titta ner på den. Om man åker till Varnhem, det här är så himla fint. Jag menar, Varnhems klosterkyrka är ju fin. Den är ju värd ett besök bara för att den är där. Men om man tänker sig att, men det har jag sett, då ska man åka dit ändå. För nu finns det också liksom som ett litet museihus på en kulle alldeles bredvid Varnhems klosterkyrka. Det ser ut som en stor spetsig träbyggnad. Väldigt, väldigt anslående. Och går man in i den så visar, då är det som ett, bara som ett tak man har byggt över en kyrkoruin över Sveriges äldsta stenkyrka. Som ryms inom det här taket då, så man kan gå runt och titta ner. Och man kan också se gravar som man har hittat som ligger precis i anslutning till den här kyrkan, antagligen efter de som har låtit uppföra den.
Ja, just det, och en av dem har namnen på, Kata.
Ja, precis.
Så där vi kan se inte bara vem som har byggt utan vilka som bodde där runt omkring. Ungefär som om de begås med ett ID-kort, fast det är en rutsten.
Ja. Och jag, precis som du säger, jag var där bara för, det är inte alls länge sedan, och fick en liten rundtur och blev guidad, och de berättade då att det har funnits, alltså det finns massor med gravar runt det här området som man vet om finns där, men som man inte kan se när man kommer dit och tittar. Så att det här var ett stort område och liksom en långvarig kristen tradition. Och det här är det äldsta man har hittat hittills i Sverige.
Då kan man lägga till att Västergötland är inte ett sånt där högprioriterat arkeologiskt landskap med massa snabbt framväxande tätorter vid gamla kultplatser eller massa motorvägar eller stora städer i landskapet. Och det gör att man inte grävt lika mycket där som i till exempel Malmö, Stockholmsregionen. Varnhem, det ligger vid sidan av Alfavägarna. Så det vi har hittat nu, det är förmodligen bara början på väldigt, väldigt mycket. Om man sätter igång Husaby, ett väldigt intressant ställe också, det vill säkert ha stora viktiga fynd som väntar på att bli analyserade. Samma sak gäller Östergötland som ligger efter, för vi har inget motsvarande Varnhem, men jag kan lätt tänka mig att i platser som Vreta kloster till exempel eller Alvastra så finns det säkert motsvarande spännande ledtrådar om man gräver. Vreta kloster tar jag gärna upp som exempel, för jag har bott och jobbat i Linköping och där ligger precis bredvid. Och där finns det fynd som ger vid handen att det med stor sannolikhet fanns ett baptisterium under missionsfasen. Alltså baptisterium, det är ett stort doprum eller dopkar för vuxna, och inget sånt baptisterium är känt för svenskt vidkommande. Men tänker man att det kommer olika typer av missionärer från olika traditioner in i Sverige från olika håll, ja, Om man bygger ett baptisterium i Östergötland, ja, då är det en annan tradition. En missionär som har kommit, etablerat sig och under en viss fas fått till stånd en kristen bebyggelse med andra traditionen i Västergötland. Så vi får tänka oss flera olika missionärsfaser. Vissa misslyckas, som den i Mälardalen, som jag önskar. Andra som i Västergötland lyckas utomordentligt. Östergötland, ja, det är ett ännu större frågetecken. Så tänk i bygder. Tänk i små bygdemakter, små riken, där vi kan ha helt olika typer av mission och olika lösningar på hur man ska hantera det här i Sverige, Danmark och Norge. Då blir det en väldigt brokig och spännande historia där vi måste akta oss väldigt mycket för att generalisera.
Ja, och man kan ju också undra hur det här egentligen gick till. Vad var det som gjorde att folk blev kristna? Man kan ju spekulera då. Ibland kan det mycket väl vara så här att traktens storman har själv blivit kristen och därmed säger att nu ska ni här allihopa också bli det. Mer eller mindre tvång.
Annars.
Men för det var ju ändå så. Jag menar, man var knuten till en storman och gick stormannen över, så låg det nog väldigt nära till hands att man själv, jag menar bygdens ledare, bygdens starka familj, om de väljer att göra på ett visst sätt så hänger man på för att fortfarande vara en del av det här etablissemanget. Och ibland kan kristendomen kanske mer ha varit någonting som man kollektivt har anammat på en tingsförhandling, att man har mötts, man har haft missionärer där, eller man har träffat på kristendomen och man helt enkelt fattar ett beslut om att nu är det detta som,
just det,
nu kör vi på det.
Jarls saga, en Islands saga, beskriver hur det här går till när Island kristnas. Då möts man på alltinget.
Ja.
Och en diskussion, vilket ska vi ta? Och jag vill minnas, det var länge sedan jag läste det, att man gör en kompromiss där man, okej, vi går över till kristendomen, men det är fortfarande okej att. Och så räknar man upp ett antal hedniska kvarlevor som man har kvar tills vidare. Att sätta ut barn i skogen eller äta hästkött eller något annat som då de mest inbitna...
Ja, sådana här nödvändiga saker, precis. Som att sätta ut barn i skogen och äta hästkött.
Ja, som man sedan arbetar bort successivt. Men det här är då en kollektiv tingsprocess för att undvika problem i lokalsamhället. Vi vill inte ha konflikter mellan folk som tror på olika gudar. Vi måste samsas, då får lagmannen bestämma. Så får han sova en natt under en fårskinnsfäll och sen får han tänka och sen får han bestämma. Det är en helt annan sak än att kungen tvingar dig att byta tro.
Ja, och jag tror att den här övergångsfasen då kristendomen försökte vinna fotfäste men ännu inte alls var etablerad, det var nog väldigt mycket en tid av kompromiss. Faktiskt. Jag har för länge sedan skrivit en bok om julfirande. Den har aldrig kommit ut, så att ni kan inte hitta den någonstans.
Synd, för den är bra.
Ja,
jag har läst den.
Jag tycker också det är synd. Men den som lever får se om den blir verklighet någon gång i handen. Men då träffade jag ju på det här tidiga julfirandet som liksom etableras för att man faktiskt ska kunna fortsätta med vissa förkristna seder. Men man ser till att ge dem då en kristen fernissa. Som julfirande, precis. Det står inte i Bibeln att man ska fira Jesu födelse någonstans. Precis.
Nej, de kristna var emot födelsedagsfirande överhuvudtaget. Det var ju hedniska saker. Kejsarens födelsedag, det börjar man långt in.
Ja, det här kommer vi få återkomma till. Jag tycker vi ska ha ett poddavsnitt någon gång längre fram om det här med julfirande och allt som händer. Men det blir en senare fråga.
Men sen finns det ju också de som skryter runt om att kristnat landet, som Harald Blåtand. Han är ju inte den enda som gör det här.
Nej, vi har
folk som tar åt sig äran.
Ja, vi har ett jättefint exempel i Jämtland på Frösön, Frösöstenen. Det är en jämtländs runsten. Den är från mitten av 1000-talet. Och den berättar att en person som hette Östman, han är son till Gudfast, och han säger att det är han som har gjort Jämtland kristet.
Men vem var Östman?
Ja, vi har ingen aning om vem Östman var faktiskt, och vi vet inte om han tvångskristnade de här jämtarna eller om han var någon sorts jämtländsk stor ledare så att han bara kunde peka med hela handen och säga att håll er till det här nu för det gör jag, och de hängde på, eller om han överdriver. Vi har ingen aning faktiskt.
Så man har ansträngt sig verkligen för att ta reda på, alltså jämfört runstenen som är Sveriges nordligaste tror jag.
Kan det vara?
Med andra runstenar och påminner lite grann om Uppland. Okej, kan Jämtland och kristnas från Mälardalen? Kan det vara en upplänning? Men Jämtland kom sedan att hamna under Norge så småningom. Kan det vara ett norsk kille istället? Kan det vara något från Olav den Heliges tid? Kan Östman vara på resors goda vänner i Mälardalen och imponerats och låtsats att han hade kristnat Jämtland? Alltså, ingen vet ju. Mer än att Östman var där och ville att vi skulle veta det.
Ja.
Sen vet du Frösö kyrka.
Ja,
också.
Och att Frösö kyrka faktiskt är byggd ovanpå en gammal kultplats där man har ägnat sig åt offer. Så att,
ja. Någonting har hänt i alla fall. Ja. Och Östman var inblandad och tog åt sig här. Men det här räcker ju inte att man gör det här till en manifestation och får folk att tro och gå över till det. För att det här ska bli en långvarig permanent historia så behöver kungen välutbildade andliga specialister som har pluggat och kan det här samt nya kultbyggnader som uteslutande ägnade till dyrkandet av Gud. Alltså importera präster, skapa biskopsäten, bygga kyrkor och organisera mission. Allt det här är både tidsödande och det kostar väldigt mycket pengar, inkomster, arbetsinsatser. Och det här är ju ingenting som en enskild kung har möjlighet att genomföra under sin livstid. Det är inte ens tekniskt möjligt för det tar tid att bygga en kyrka. Alltså måste man då börja med att rekrytera personer, skapa nätverk av människor som kan få det här att bli permanent. Och de här biskoparna som man då väljer ut, det är ingen slump att vi känner till väldigt många av dem med deras namn. För de måste ha haft en formidabel maktställning för att kunna ro det här i land på längre sikt. Och läser man då vad historieskrivarna, Adam av Bremen och andra skriver, så snör de ofta in på de här biskoparna. Berätta vad de heter. Jag tyckte det är lite smålustigt att biskopen i Ribe, Jyllands mäktigaste man på 980-talet, han heter Odinkar.
Ja, det är ett väldigt Odinkar. Bra namn på en...
Biskop Odinkar, Odinkar. Svent Feskägg, han lät Gotebald från England predika i Skåne, förmodligen Lunds första biskop. Och därmed, när man väl har fått in att vi ska ha sådana här andliga experter, maktmänniskor, som inte bara är predikanter utan de har säkert en hel del världslig makt också. När de har blivit permanenta, då har kungen fått en ny elit att vila sin maktställning på. Då har vi fått ett starkare rike, inte bara en starkare religion. Så att kyrkan kan ge kungen administratörer med praktiska kunskaper om hur man får ut budskap till folket. Dessutom kan ju de här prästerna läsa och skriva knasiga dokument på preparerade kalvskinn, pergament, sånt som man har i söder. Sånt som kungarna och kejsarna i Tyskland använder. Och sån här praktisk byråkrati, det finns inte i nåden innan. Det är en direkt nyhet i hur man skapar makt som funkar permanent.
Ja, och detta har vi faktiskt talat om i ett tidigare avsnitt.
Ja, men nu glider det samman.
Det gör ju att... Det blir lättare att göra en riksbildning när man får in kristendomen och man får de här lärda människorna som kommer hit och kan sådana här saker. Man behöver inte längre rista in saker och ting på runstenar. Man kan fästa det på pergament.
Mm. Som är ett förhållandevis hållbart material. Det är inte som papyruspapper som förmultnar direkt organiskt utan pergament, det funkar, kan skrivas av. Och så började det.
Ja.
Men sen har vi ju då fortfarande en och annan som tror på orden och tor.
Ja, för här ser man ju då att det verkar ju som att kristendomen många gånger åtminstone var någonting som kungar och stormän och rika änkor anammade. Kanske innan det blev en folklig, det blev folkrörelse av det om man säger så. Att man, det kristnas uppifrån, det är svårt att få fäste.
Ja, det är inte så att folk i gemen går och startar en väckelserörelse.
Nej, för att, utan det är klart att enstaka människor kan bli kristna, men det är inte de som gör att landet blir kristet, utan det krävs att det sker någonting uppifrån. Men, och då undrar man ju hur länge, jag menar när var det här färdigt?
Ja, vi vet det på ett ungefär. Om vi begränsar oss till Sverige, Norge och Danmark och utelämnar Finland, det tog mycket längre tid, och likaså samernas land, det dröjer århundraden, så vet vi att huvuddelen av länderna hade kristnats på 1000-talet. Men i vissa trakter, till exempel södra Uppland och Jämtland, där är det lättare att analysera den utvecklingen tack vare runstenarna, som Östman. Det är Jämtland. Han säger direkt när det här är klart. Ännu bättre blir det när man som i Upplands fall får väpnade uppgörelser mellan hedningar och kristna som bevaras i skrift. Här har vi en sån känd incident, 1080-talet, när kung Inge den äldre ska ha nedkämpat en icke-kristen reaktion i Svealand under ledning av en ingift släkting som heter Blotsven. Och det kan vi nog vara säkra på att ätan inte, för det betyder bara mannen som offrar, mannen som blotar, så det är säkert ett sånt där öknamn. Inge blev utkastad, drog sig tillbaka till Västergötland som var helt kristet, kom tillbaka med vapen i hand några år senare och återställde ordningen. Och om den här historien som då dyker upp i historiska källor, det har alltså säkert hänt, kring den vävs sedan andra berättelser om helgon som ska ha dött under den här hedniska reaktionen, den här kampen. Mest känt är då Sankt Eskil, missionären i Sörmland, vars namn går igen i Eskilstuna. Han ska då enligt sin tradition ha blivit en martyr och dödad under Blotsvens resning. Allra sista av de här kamperna, väpnade uppgörelserna, den ska ha ägt rum på 1120-talet, och det är tack vare ett annat helgon som vi vet det. Sankt Botvid, Södertörns apostel, i hans helgonbiografi känner vi till, tack vare en sån här omnämnande en passant, att en hednisk resning hade ägt rum på 1120-talet. Botvid var då sörmlänning, hade döpt i England, missionerade på Södertörn, halshögs i sömnen omkring 1120. Mördaren ska då ha varit en slavisk träl som Botvid hade friköpt och sökt omvända. Och i samband med att allt det här berättas så nämns också att en större kamp mellan kristendom och den här hedendomen slutade med att de kristna vann och att en kyrka invigdes till Sankt Botvids ära år 1129. Och det är en ovanligt exakt datering. Alltså man snyter inte ut sig 1129, utan där har vi alltså minne av att det har varit en sista uppgörelse i Sörmland. Efter den har vi aldrig talat om hedniska revolter mot kristendomen inom ramen för dagens Sverige.
De gick under jorden då?
Ja, eller så försvann de. Däremot har vi talat om fortsatta resningar och bråk i Finland några hundra år till, för att inte tala om samerna. Sen är det ju det att folk kan mycket väl ha fortsatt att dyrka vissa hedniska gudomligheter i hemlighet eller sätta ut
gröt till tomten.
Gröt till tomten, för det vet jag att man fortsatte med.
Ja, sånt ältade man ju under resten av medeltiden sen, att människor inte slutade med sån här vidskepelse, alltså förkristen vidskepelse, det höll man fast vid.
Ja, och så kommer heliga Birgitta och får syn på det, och hon blev rasande. Precis.
Men det är en annan historia.
Det är en annan historia, och den faller inte inom vikingatiden. Det gör dock runstensresandet, som vi ska ägna oss åt i vår sista poddavsnitt i säsong 4.
Ja.
Vi hörs då.
Det gör vi. Tack och hej för idag.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.